Nåd vare med dig och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som har offrat sig själv för oss, för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter Guds och Faderns vilja. Hans äran i evigheternas evighet. Amen. Låt oss be. Med tacksam röst och tacksam själ, min lovsång sjunger jag. O Gud, du allting gjort så väl, och gör det än idag. Kom Herre Jesus Kristus själv och förklara ditt ord idag på allas våra hjärtan. När vi nu stannar en stund inför det. Låt den här stunden bli till välsignelse för oss alla. I Jesu namn. Amen. Söndagens tema, som ni vet, är tacksamhet. Låt mig fråga, känner du dig tacksam idag? Eller är dina böner och tankar idag fyllda med oro, önskningar och ja, just såna saker? Bara jag hade det där, eller om Gud kunde hjälpa oss med den här saken, eller hela den här sjukdomen, eller något sånt, då skulle jag nog. Hur är det? Orkar du då vara tacksam för andras välgång? Att andra har lyckats och andra har haft välsignelser? Eller fokuserar du på detaljerna i deras berättelse som är baksidor, som inte är så smickrande? För man vet att ja, men det är ju så ändå. Inte det som han, inte riktigt som man säger ändå. Om man fokuserar på det som inte är riktigt i det han säger. Istället för att vara glad åt det som det välsignelser och det lyckan han har fått. Så var det lite med den här mannen i vår text idag. Den här mannen hade varit sjuk i 38 år, vet vi. Det står inte hur gammal han var. Men vi kan anta att största delen av hans liv hade han varit sjuk. 38 år, en lång tid. Vi vet inte heller hur länge som den här mannen hade varit vid Betesda-dammen. Eller om han, det var ju dit samlade till sjuka. Om han bodde där eller om han bara sen kom dit över på dagen och sen kom hem till kvällarna, eller hur det gick till. Men vi vet att färdtjänsten inte var lika välordnad då i tiden som den är nu. Så jag antar att han fick sköta sig själv ganska långt. Så han kanske till och med bodde där i pelarhallen. Åtminstone den varmare tiden av året, sommaren i Israel är varm. Vintrarna kan bli riktigt kalla med minusgrader och snö ibland. Men de sjuka samlades vid den här källan för den verkade, eller vid den här dammen, för den verkade ha hälsoeffekter. Den verkade vara en hälso. Vattnet rördes upp och det fick. Den som kom i det här vattnet, enligt mannen, så blev helad på något vis. Det finns en hel del sådana här källor som människor besöker också idag. När vi var i Ukraina så besökte vi ett ställe där. En källa som hade levat, som hade hälsoeffekter, som vi var och besökte. Så det finns människor som besöker dem. Tvättar sig i det vattnet och dricker det vattnet. Och gör allt för att få mera hälsa. Men ingen av dem här kan ju ge bestående tillfrisknande. Alla dess besökare blir ju. För de måste komma på nytt till den här källan. Eller bli helad på nytt på något vis. För vi döende människor har ju inte någon evig hälsa på det viset. Så allt är tillfälligt. Men ingen, så det är även med de flesta läkemedel vi tar, att det tillfälligt skänker de oss lindring eller skjuta på döden. Men de kan inte bota oss, för vi är obotliga. Döden är det som kommer att ta ut sin rätt när den tiden kommer. Men det kan skänka oss en liten drägligare tillvaro här i tiden. På olika sätt. Som ni kanske hört sägas någon gång, så finns det inga direkt friska människor. De som påstår sig vara det har inte blivit undersökt tillräckligt noggrant, brukar någon säga. Att om man undersöker någon människa lite mer, så ser man att inte var han riktigt frisk ändå. Men man kan också se det från andra sidan och tänka att, eller se det på att det du är som du känner dig. Att trots att du kan ha alla sorters sjukdomar, så kan du ändå känna dig vid god hälsa. Och å andra sidan så kan du vara friskförklarad av läkarna och arbetsduglig, men ändå inte ha krafter att gå till jobbet. Och går och letar efter att det är någonting som är fel med mig. Och en sån människa kan efter 20-30 års letande få plötsligt en diagnos, en sjukdom. Och då säger han att jag visste att det var någonting fel med mig. Nu visste jag att det var någonting. Jag hade det på känn hela tiden. Men den här tiden tills diagnosen har ju gått i letande. En massa pengar har blivit spenderat och en massa oro hade människan haft under den tiden. Såna finns det också. Ganska många av. Han var sjuk, men kanske mer på det psykiska planen än på det fysiska. Så när Lina Sandell, som var mycket sjuk under sin livstid, hon skrev en sång som heter Blott en dag. Där skriver hon en strof som är hämtad från den här bibelstället, hämtad från Adam Mosebok, där det står om ökenvandrarna, där det säger att som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Det löfte gav Herren till ökenvandrarna, som Israels barn som gick ut ur Kanaans land. Och det löfte har gett många kristna tröst även i det sista århundradet, just den här raden och den här sången, när man sjunger om blott en dag. Den här mannen var verkligen sjuk, vet vi. Han var inte bara inbillad eller på något vis psykiskt, utan det var fysiskt som inte han kunde röra sig. I 38 års tid hade hans liv varit i hade han inte kunnat försörja sig eller hade levt med svårigheter. Nu sitter han vid Betesda damm och väntar på att vattnet ska strömma till, och om möjligt ska han nå i vattnet för någon annan, när vattnet hade läkedom med sig. Men han visste att hans chanser att nå till det här vattnet var väldigt små. För han säger ju att någon annan hinner före honom, eftersom han inte har någon som hjälper honom. Och vi vet ju att det var inte vattnet i sig själv, för han måste vänta tills strömmen kom, eller tills den virvlades upp. Så det var inte läkedomen befann sig inte i vattnet, utan i den här virveln. Men vi vet inte vad som exakt, hur det gick till det här. Och så vet vi inte heller, för det är inte den mannen som säger det, inte Jesus eller Johannes som säger det. Utan det är mannen som berättar om den här, hur hans plan är att bli helad. Och den här berättelsen, det här berättar han när Jesus frågar honom om han vill bli frisk. Och det är också intressant att tänka på att det står att Jesus visste om att han hade varit så länge sjuk. På på samma sätt vet han om också vad vi, vår situation här i livet. Han vet exakt om hur länge vi lider, hur länge vi ber och hoppas på att få hjälp här i tiden. Och det står inte heller hur många gånger som han måste besöka den här dammen, doppa sig i dammen för att bli helt frisk. Så det finns inte så mycket att beskriva om det här dammen. Och så på Jesu fråga, när Jesus frågar honom om han vill bli frisk, så säger han att han inte har någon som hjälper honom ner i dammen. Så det som han egentligen önskar av Jesus, att han kunde hjälpa honom med, det att vänta där med honom och hjälpa honom ner i vattnet. Så hör det, om du skulle få samma fråga idag av Jesus, vill du bli frisk? Hur svarar du på den frågan idag? Var har du fäst din blick? Vilket hjälpmedel hoppas du få hjälp ifrån? Eller kanske du säger att jag är inte sjuk. Jag behöver inte bli frisk. Eller att jag har det bra som jag har det. Men om vi gräver lite djupare i oss, så vet vi att ålderstecknen kommer. Och kroppsidealen får vi kämpa med, och många gånger så räcker inte heller de mentala krafterna till. Vi önskar vi orkade mer. Människornas råd är för det mesta olika naturmediciner och andra läkemedel. Ät nässlor eller hässink du ska ta. Eller ingefära och honung hjälper mot det mesta. Och så vidare. Råden är oerhört många. Men till vad sätter du ditt hopp om din tillfrisknande? För visst vill vi bli den friskaste, snyggaste och mest hälsosamma versionen av oss själva. Vi kan tycka att människor är tokiga och vidskepliga när de besöker hälsokällor och olika tvivelaktiga terapier. Och det gör vi säkert med rätta. Men varifrån söker du din hälsa? Är det så mycket annorlunda mellan att sätta sin tilltro till ingefäran eller till hälsokällan och terapierna? Visst är det frågan om en större ekonomisk belastning eller skillnad mellan de olika principerna, men om Jesus skulle fråga dig idag, vad blir ditt svar? Ber du och hoppas på att bli helad av Jesus, eller hoppas du på att helande ska komma av kosten och medicinerna? Det här vet ni, det här kan ni, men vi repeterar. För som troende tror vi på att helande kommer från Gud i alla dess former. Vi vet att av Bibeln att han använder sig av olika medel när han helar människorna. Även när Jesus gick runt och helar människorna. Och även i Gamla testamentet när han helar människorna använder sig av medel. Men allt helande kommer från Gud. Alla dina dagar är lagt i hans händer. I Guds händer är dina dagar lagt. Och han kan inte göra misstag. Hur hälsosamt du än lever, eller vilken del du än följer, ska du vänta dig hälsan och krafterna av Herren. Det här säger inte Bibeln för att vi ska börja leva vårdslöst. För vi vet att olika maträtter har följder, olika levnadsstil har följder på våra liv. äter vi bönor får vi gas i magen och så vidare. Om det här gäller kortsiktigt så har de också en verkan, konsekvenser på längre sikt. Men glöm inte borta trots all den här kunskapen som du har och alla hälsosamma vanor, så är det Herren som vi vänder oss till när vi frågar hälsa. Han rår över våra liv. Han förser oss var dag med vad vi behöver. 38 år fick den här mannen leva i utanförskap. Men hans liv hade inte varit bortkastat. Den här mannen fick möta Jesus. Han fick en levande tro på honom. Han fick uppleva Guds helande och kärleksfulla omsorg som han har om oss alla människor. Den här mannen fick bli ett levande vittne på att Jesus var Messias. Han som skulle komma, han var nu här. För när han kom, då skulle han hela det sjuka, läser vi i Jesaja. De judiska ledarna i vår text hade ett bekymmer. Mannen bröt mot deras föreskrifter. För de hade bestämt vad en människa fick göra på sabbat, hur många steg och så vidare. Och de hade också bestämt att bära någonting. Det var att arbeta. På sabbaten fick ju ingen arbeta, som ni vet, av budet. Det hade ingen skillnad för dem vilka omständigheter och varför han gjorde det. Varför den här mannen bar på den här sin säng. Mannen hade blivit botad och säkert kände alla honom. Man hade varit sjuk så länge och rört sig på Jerusalems gator. Eller rört suttit där i Belahallen i en längre tid. Säkert kände många av judarna honom. Det var inte alla dagar som det var så mycket folk i Jerusalem som det var kring påskhögtiden eller högtiderna. Mannen försöker väcka deras uppmärksamhet. De borde ha sett att den här mannen som låg just i pelarhallen nu kom gående och blev nyfiken på det. Men de såg bara hans börda, vad han bar på när det var sabbat. Så han försöker väcka dem till det under, väcka deras uppmärksamhet till det under som hade skett med honom. Han var säkert på väg hem för att fira med sina vänner, släkt och vänner. Det skulle jag i alla fall ha gjort om jag skulle bli helad efter 38 års sjukdom. Men de här lagiska ledarna fattar inte ett ord av vad han säger. Istället för att säga vem gjorde dig frisk och intressera sig för det intressanta i den här händelsen, så vill de bara åt den mannen som våga bryta mot deras föreskrifter om hur sabbaten skulle hållas. Det hade ju så fantastiska och perfekta instruktioner om hur man skulle fira sabbaten. Och deras förståelse av dem var den allra bästa. Det hade den läroframställningen de hade de haft sedan 200 år. Sen den var gammal också. Snart 200 år. Vem var det som vågade göra något sånt? Mitt i Jerusalem. Under en högtid. När så mycket folk kunde vilseledas. Av dennes beteende. Det är ju en fullständig dårskap. Vi som har ett system så väl genomtänkt och väl respekterat. Åtminstone i Jerusalem under högtiden ska ingen komma släpande på något på en sabbat. Må han då ha vilken bortförklaring som helst. Känns det här bekant? Jo, de här stolta tankarna har vi alla inom oss. Och vi bär dem mot varandra. Det är inte frågan om, utan när någon trampar på våra traditioner eller uppfattningar eller värderingar tillräckligt tydligt, så förvandlas också vi till liknande människor som inte kommer att acceptera det oförstående längre. Det bör ju finnas någon måtta med allt, kanske vi tänker och säger. Eller hur? Men hur är det då, min vän, om den vi strider mot är Herren Jesus Kristus själv? Om det är han som kommer med dårskapen och trampar på våra värderingar, på våra uppfattningar om tillvaron, kan det vara så någon gång? Har du upplevt det? Jag tror vi alla har upplevt det. Visst tycker vi även och tänker en hel del om hur det egentligen borde vara. Visst har vi alla åsikter om hur Gud borde fixa vårt liv och världen. För som det nu är, så kan det faktiskt inte fortsätta. Vi kan inte ha det så här. Fattar inte Gud det? Mitt liv är faktiskt inte värt att levas om det ska levas så här. Med vilken rätt går jag till rätta de gångerna med Gud? När allt jag har är enbart nåd och enbart oförtjänta gåvor. Han är inte skyldig med någonting. Hur kan jag då döma honom och tycka att han handlar fel? Han som inte kan göra fel. Det är jag som felar och gör vad som är orätt. Rätta mig, Herre. Upprätta mig. Och led mig på den rätta vägen igen, för ditt namns skull. Du är rättfärdig. Och alla dina domar och beslut är rätta. Till ditt kors vänder jag mig och ber av hjärtat. Förlåt mig. Jag har syndat. Förlåt mig. Jag har varit upprorisk och otacksam. Herre, säg till mitt pånyttfödda hjärta, som du sa till den helade mannen, se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att något värre drabbar dig. Låt oss be. Kom, Herre Jesus, och inpränta dessa ord i våra hjärtan, så att inte det värre händer oss. Så att vi börjar kämpa emot dig och går evigt förlorade. Utan att vi skulle hålla stilla hos dig. Du som är och har läkedom för alla våra sjukdomar hos dig. Du som har svaret på alla våra önskningar och böner. Och ska en gång uppfylla det i den tillkommande saligheten hemma hos Gud i himmelen. Amen.